ska vara en byggnad som man talar om i hela Sverige och kanske även utanför Sveriges gränser.
Höghusen växer ur marken igen.
Det skulle bli någonting som skulle sätta Luleå på kartan, att man skulle kunna dra en linje då från Turning Torso i Malmö upp till den här i Luleå.
Varför?
Drivkraften är som i alla viktiga kulturhändelser, så är det våra känslor.
Men sen tror vi då också att det måste vara hög.
Det är ju någonting som ett högt hus syns ju.
Högt över Sankt Petersburgs gamla stadskärna så höjer sig Octa Tower upp mot himlen. En 400 meter hög glaskropp formad som en låga som sakta vrider sig upp från sin plats på andra sidan floden Neva. Europas högsta byggnad. Det är det ryska gasföretaget Gazproms nya huvudkontor. En sorts spindelväv av stål och glas uppe bland molnen. En rysk barnfamilj står uppe i lågans topp och ser med ett gemensamt leende ut över en av världens mest välbevarade stadskärnor. Långt där nere. Filmen jag tittar på nätet är dataanimerad och låter åskådaren i helikopteråkningar flyga fram över den höga huskroppen. Huset är som en dröm, inbäddat i blå himmel, fluffiga moln och leende barnfamiljer. Men skyskrapan i Sankt Petersburg, den finns inte. Inte än i alla fall. Och det är just nu oklart om den någonsin kommer att byggas. Det är förmodligen ett av världens just nu mest omdebatterade höghus.
The fate of the much debated 400 meter Gazprom office tower in downtown St. Petersburg is now hanging by a thread. President Dmitry Medvedev has lent his official support to those against building the tower as the city's World Heritage Site status could be jeopardized.
För några månader sedan så ställde sig den ryske presidenten Medvedev överraskande på samma sida som motståndare till Gazproms gigantiska huvudkontor. Där finns också FN-organet UNESCO som förklarat Sankt Petersburgs gamla stadskärna som en del av världskulturarvet och som menar att skyskrapan kommer att förvandla den gamla bebyggelsen till en sorts miniatyrstad i skuggan av det höga tornet. Bland de som stödjer projektet finns Rysslands premiärminister Putin.
Now this is a 403 meter skyscraper that's planned to be built in St. Petersburg, but it's being built on a UNESCO World Heritage site and under a law passed.
Skyskrapan vid Neva, formad som en låga, ska bli en symbol för det nya Rysslands steg in i den globala ekonomin. Och ett landmärke för det nya, moderna Sankt Petersburg. En signal till betraktaren om vad denna stad, eller det här företaget, vill vara. Över hela världen har de senaste åren höga hus blivit ett sätt att sätta något på kartan. Från världens högsta byggnad Burj Khalifa i Dubai till Turning Torso i Malmö. Och många andra städer i Sverige drömmer också just nu om att göra samma sak. Skapa egna landmärken på höjden, även om skalan kanske är mindre. Luleå, Gävle, Hässleholm, Lund och Malmö, Lycksele och Stockholm är några exempel på orter där man drömmer om nya landmärken och symboler. Ofta stora, kostsamma projekt. Men vad är det då som får kommunalpolitiker och företagare att drömma om att bygga mot himlen? Och vad är det egentligen man vill säga och hoppas på med de höga husen? Vi börjar i Luleå, där Folkets hus brann för några år sedan. Nu vill man bygga nytt på höjden. Ett hus som just fått namnet Symbolen.
Ja, vi valde Symbolen just därför att vi tycker att det här huset kommer att vara en symbol för framåtanda och för de här nya tankarna. De tankarna som vi i Folkets husföreningen har kring energi och klimat. Att det som ska vara ett litet utropstecken i stan.
Ett landmärke som ger avtryck. En symbol för ett dynamiskt och framtidsinriktat Luleå. Så står det på hemsidan för projektets Symbolen. Ett höghus på 40 våningar som Folkets husföreningen i Luleå vill bygga. Symbolen är tänkt att bli ett folkets energihus, som man säger. Ulrika Lundberg är ordförande i Luleå Folkets husförening.
det vi då kände att vi ville ha med i det här huset, det var att det skulle vara ett väldigt, alltså, ett hus som var väldigt smart ur energiperspektiv och som också hade de andra hållbarhetsperspektiven vad det gäller de sociala och de ekonomiska, även de kulturella bitarna som ju då Folkets husrörelsen också traditionellt har stått för.
Men om symbolen byggs så blir det ju inte bara ett folkets energihus utan också Luleås högsta hus. Till och med det högsta huset i Barentsområdet som det står på hemsidan. Ett, som man säger, uttryck för den framtidstro som finns i Luleå.
Ursprungligen så var det inte höjden som var det som drev oss att satsa på det här projektet. Men däremot så kan man väl säga att det är höjden som gör att det är det som skapar de absolut största frågetecknen. När vi är i kontakterna med kommunen och andra då som tycker till om vårt projekt.
Vad säger de då?
Ja, alltså det är ju en del som tycker att det är skitbra och tycker det är jätteroligt och liksom att man, ja, att det blir någonting, det skulle bli någonting som skulle sätta Luleå på kartan, att man skulle kunna dra en linje då från Turning Torso i Malmö upp till den här Arctic Peak i Luleå. Medan det finns andra som absolut inte gillar tanken och tycker att det är ingenting som hör hemma i Luleå. Man har haft något så här, kyrkan ska vara den högsta, alltså kyrktornet, kyrktuppen, ingenting får vara högre än den. Att det har varit någon sån där outtalad praxis som man har haft. Och stadshuset, att vi har en sån här, vad heter det, profilbild. Och så här ser staden ut när man kommer, när man kommer in från långt håll, så är det liksom det är den här topografin i staden och det ska man hålla fast vid. Så att lite så där, alltså att man är lite rädd för förändringar. Hur kommer det påverka centrum?
Om ni hade kunnat bygga lågt, hade ni gjort det?
Så ursprungligen så hade vi inte de tankarna att det var högt som var det viktiga. Men det är klart att det är ju någonting som ett högt hus syns ju mycket mer. Och är det så, skiljer sig väldigt mycket från den omkringliggande bebyggelsen, så syns det ju ännu mer. Och att det också blir något som drar till sig uppmärksamhet.
Även i Gävle funderar man på att bygga på höjden. Svanen heter den nya 150 meter höga skyskrapan som bland annat Länsförsäkringar Gävleborg funderar över. Berättar vd:n Birger Löfgren.
Hela länet Gävleborg har en orättvist anonym profil i Sverige i förhållande till vad regionen faktiskt erbjuder och hur nära den ligger, Stockholm och Mälardalen till exempel. Så att, som det hörs ju på namnet, att ett landmärke måste synas. Och därför har vi hittat då en lokalisering som är väldigt exponerad vid E4 som passerar Gävle, precis i korsningen mellan E4 och Riksväg 80. Sen så har vi velat ge byggnaden en spektakulär arkitektonisk utformning. Svanen ska vara en byggnad som man talar om i hela Sverige och kanske även utanför Sveriges gränser. Och då måste den alltså vara arkitektoniskt spännande. Det är en ljus byggnad som är bred ner till och med en svanhals. Så vi tyckte det fanns en visuell likhet, och sedan så symboliserar svan, vi tycker det är ett vackert djur, en vacker fågel, en stolt fågel. Den går att förknippa med hav och vidder, vilket vi har mycket av i den här regionen och regionens närhet. Men sen tror vi då också att den måste vara hög, bland annat för att helt sonika synas. Sen kan man fråga sig vad arkitektoniskt spännande betyder, och där har vi formulerade vi tidigt då ett antal kriterier. För det första får det absolut inte bli en sån här klassisk traditionell maktbyggnad. En svart maktbyggnad ska det inte vara. Utan det ska vara raka motsatsen. Det ska vara en vacker byggnad, en graciös byggnad, men samtidigt stolt. Den ska visa på mod och vision och framåtanda och genomförande kraft. Det ska visa att här är en region där vi vill något och där vi kan något och där vi också har förmåga att genomföra det. Lika viktigt som att signalera någonting i den här vägen för omvärlden, lika viktigt har det också känts att det är för alla människor som bor i den här regionen. så ska man kunna identifiera sig med den här byggnaden och känna att det är också någonting som är roligt att komma hem till och som gör att vi kan känna oss stolta här i regionen.
Jag kan tycka att det finns egentligen ingen sån här riktig karaktär i Luleå.
Ulrika Lundberg.
Som stad, alltså man kan säga att det är en hamnstad, men det finns egentligen inte så mycket. Man märker inte av det så mycket när du är inne i stan. Man kan säga att Luleå är en stålstad, men det är inte heller någonting som är som tydligt i staden, i centrum. Och det här skulle kunna bli då ett landmärke, en bild, någonting som man känner igen, någonting som man förknippar med, någonting som gör att Luleå utmärker sig, eller att staden utmärker sig från andra, och som också visar på hur vi har tänkt, att man som ska känna att det här är en kommun där man vågar satsa och där man inte är rädd för att tänka nytt och även att man har en framtidsvision om att det är ett sätt att visa att vi, jag menar, här uppe så dras vi ju mycket med utflyttningsproblem, men att man också då visar att vi tänker vända den här trenden och vi ser att det finns en framtid. Att det ska vara en positiv symbol för staden. Lite mer modernt, lite mer framåt.
Tror du folk kommer känna så?
Ja, när det väl är byggt så tror jag det.
På ett arkitektkontor vid Slussen i Stockholm så jobbar arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wern med utsikt över den gamla stadskärnan i Stockholm, fylld av sin tids symboliska byggnader.
Drivkraften är, som i alla viktiga kulturhändelser, så är det våra känslor, våra drömmar och våra visioner och våra tankar om detta.
En fråga om känslor. Husen som växer ur marken i stål och betong och med massiva arbetsinsatser är alltså där för att väcka våra känslor inför staden och oss själva. Tanken svindlar lite. Men vad är det då svenska städer från norr till söder vill förmedla med sina planerade landmärken?
När man säger att man ska bygga ett landmärke så kan man ju fråga sig vad man ska med detta till. Landmärket, det var ett begrepp som togs fram av en arkitektur. Teoretiker på 60-talet som då skulle jämföra det här med sjömärken. Och den här arkitekten beskrev mycket övertygande och mycket korrekt hur man för att orientera sig i en stad så behövde man ha fixpunkter. Man behövde ha byggnader, speciella platser, speciella motiv och sånt där som gjorde att staden blev liksom fattbar, att den blev orienterbar. Precis på samma sätt som man behövde sjömärken på sjön. Men när man nu för över det här begreppet landmärke liksom har till den här väldigt stora skalan så är det ju egentligen inte landmärken man talar om. Det är inte på något vis så att man behöver inte Turning Torso för att hitta i Malmö. Man vill beskriva någonting annat med det höga huset. Alltså moderniteten, det framsteget, det tekniken, allting sånt där som man har häftat vid det höga huset. Och där hänger ju samman med att det höga huset har haft sådana associationer historiskt hela tiden. Så har det varit symbolen för metropolis. Det har varit framförallt då Chicago som en stad som ända in i märgen är en frukt av teknologin. Och där det höga huset, det var i Chicago som stålskelettstommen föddes. Det var i Chicago som man första gången överhuvudtaget byggde en byggnad som kallades för skyskrapa. Tidigare så hade skyskrapa varit ett begrepp som man använde för att beskriva de här väldigt höga segelbåtarna som låg i New Yorks hamn. Men där drev man ständigt tekniken och höjden till mot nya utmaningar. Och det är klart att den här andan är någonting som Hässleholm och Eslöv och de här orterna fortfarande på något vis försöker låna och rida på. Men I praktiken tror jag, när man verkligen kommer ner till vad de här höga husen symboliserar i människors medvetande, så tror jag att det är snarare sådana associationer som överordning och underordning som man associerar med det höga huset. Att det höga huset, det tar för sig. Det tar för sig av ett alldeles påtagligt offentligt rum. För himlen är alldeles uppenbart en del av vårt offentliga rum. Och den som så att säga tar för sig av det här rummet gör det på någons bekostnad. Och ska man göra det, så måste dessa andra som då blir underordnade det här höga huset bli väldigt rejält kompenserade.
Ett högt hus måste ge mer än det tar när det gör anspråk på vårt gemensamma luftrum, menar alltså Rasmus Wern.
Man måste ställa väldigt höga krav. Det måste vara, ska man bygga hus som är så höga så att de tar detta gemensamma rum i anspråk, så måste de ge tillbaka mer än vad de tar. Och detta är inte på något vis ogörligt, men det är ofta ganska svårförenligt med normala fastighetsekonomiska kalkyler. Och där någonstans så brukar det ju skära sig när man ska få till höga hus. Och detta är ju en av de stora anledningarna till att det är väldigt mycket prat om höga hus och mycket lite verkstad. Det byggs ju faktiskt jämförelsevis få höga hus jämfört med hur stor diskussionen är om dem. Och detta beror ju till stor del på att det inte är någon större ekonomi i höga hus. Särskilt inte om man börjar ställa väldigt höga krav på att de ska vara mycket slanka och på det viset mycket eleganta. Eller för den delen väldigt påkostade, vilket ju också är ett ganska rimligt krav som man kan ställa på det höga huset. Som man faktiskt ställer i Londons höghuspolicy. Nämligen detta att det höga huset är okej om det uppfyller vissa väldigt höga krav på både arkitektur men också på utförande, på detaljering, på själva byggandet, på att det har helt enkelt en precision och en kvalitet som är långt mycket högre än många andra byggnader.
Men du, i en stad som Stockholm är det inte ekonomiskt ändå att bygga på höjden, spara mark?
Ja, ekonomiskt är det väl kanske till en viss gräns naturligtvis att bygga högt. Alltså måttligt höga hus när man fortfarande klarar sig med de tekniska arrangemang, de hissar, de utrymningsvägar och allting sånt där som gäller för sexvåningshus. Kan man dra upp dem till 11-12 våningar och så vidare, så har man naturligtvis en del inne på det här. Börjar man sen kommer radikalt mycket högre, så infinner sig i andra komplikationer. Och ett problem i ekonomin där, det är det faktum att höga hus sällan är så där väldigt lätt användbara. Alltså att för kontor till exempel, så vill man ju snarare befinna sig på ett enda utbrett plan för att kunna flexibelt snabbt arrangera om en organisation eller något sådant. Där kan ett högt hus vara ganska låsande. Och för bostäder i höga hus, där blir det ganska dyrbart.
Men du, alltså det pågår ju en massa projekt över hela Sverige, och framförallt i Stockholm också diskuteras det mycket höghus. Om det nu inte då är faktiskt det ekonomin det handlar om, vad är drivkraften i det här?
Ja, drivkraften är som i alla viktiga kulturhändelser, så är det våra känslor, våra drömmar och våra visioner och våra tankar om detta. Retoriken må vara tafflig och fantasilös när man pratar om landmärken och sätta plats på kartan och det ena med det tredje. Men de är ju allihopa uttryck för en vision, eller rätt sagt en dröm, och att vara visionär. Att kunna visa upp ett stort projekt, ett stort och högt projekt. Det är ju en väldigt stark drivkraft för långt många fler projekt än höga hus. Oerhört många mänskliga företag skulle ju aldrig ha kommit till månfärden att de inte vore för just att man skulle bevisa att det hela gick att göra överhuvudtaget. Så att det är ju en anledning till också den här lite rekordboksjakten där man använder Guinness världsrekordbok som någon slags arkitekturtraktat och ser genom att skriva in sig som högsta bostadshuset i Europa eller högsta kontorshuset i världen eller något sådant, har bevisat så att säga någonting. Men ser man så här i efterhand så kan man titta på till exempel då ett sådant projekt som ju var det första riktiga, riktigt höga huset i Sverige när det är en Turning Tour, så är det ju inte alls i kraft av sin höjd som det har fått sina kvaliteter, utan den här bokstavligt talat skruvareformen är ju en så mycket starkare kvalitet i den här byggnaden än just dess speciella höjd.
Bra arkitektur alltså.
Ja, kan man säga.
Turning Torso i det nybyggda bostadsområdet i Malmö hamn var med sin skruvade form det första av den nya vågen av höghusbyggen i Sverige. Och i Köpenhamn så tittar man med avundsjuka över sundet när nu Malmöborna snart får ännu ett höghus, Malmö Tower, allt enligt tidningen Berlinske Tiderna. I Malmö kan man bygga högt, i Köpenhamn byggs inga höghus. Varför, skriver man, är danskarna omoderna? Köpenhamn saknar ett landmärke. Och det gör även Göteborg, menar arkitekten Per Bornstein.
Problemet i Göteborg är att de flesta av de byggnaderna är i Göteborg 70 eller 80 år gamla. Det finns väldigt få uttryck av vår tid i Göteborg. Och jag tror att det vore väldigt bra för vår generation och för framtida generation att liksom förstå att Göteborg också är en samtida stad, inte bara en stad som är formad av historien. Det behöver inte vara någon hög byggnad. Det kan vara en biljettkiosk eller det kan vara en fotbollsarena eller det kan vara vad som helst. Men att man skapar sin samtid helt enkelt.
Vad betyder en sån byggnad då?
Den skapar en kollektiv idé om vad staden är. Och det kan ju sträcka sig så långt som till Bilbao eller Guggenheim museet. Liksom skapar en helt ny bild av vad en stad kan vara. Man behöver inte vara så drastisk, men det handlar ju om att hela tiden försöka göra staden intressant, att locka till sig nya människor som vill bo där, företag som vill verka där, turister, och att också de som bor där har ett bra liv. Att det finns en framtid i den staden.
Kan byggnader spela den rollen egentligen?
Absolut, det är helt uppenbart. Att jag menar, byskaparna i New York eller Eiffeltornet i Paris, jag menar, det sker ju hela tiden. Byggnaderna präglar väldigt mycket den värld vi lever i.
När man pratar om de här frågorna så slår den att det handlar väldigt mycket om känslor.
Absolut. För pratar vi höga hus så blir det väldigt mycket känslor. Och det finns ju ganska få rationella motiv att bygga riktigt höga hus. Man kan prata om backpriser naturligtvis. Det är väl det. Men vi har inte det. Det har ju egentligen inte det behovet i Sverige fullt ut. Men alltså, det är ju väldigt mycket ofta ganska personligt behov att manifestera sig som gör att man bygger höga hus. Men det är klart att det är känslor. Allt i livet handlar väl om känslor egentligen.
Men det är ändå väldigt mycket pengar det handlar om liksom, i förhållande till att ändå faktiskt bara handlar om en känsla.
Jo, det är väl klart. Men när man tar Turning Torso till exempel, så det är en byggnad som aldrig någonsin kommer att gå att räkna hem om man ser till vad den byggnaden i sig har kostat. Men den skapade också en helt ny stadsdel och den företag som byggde Turning Torso äger också mark runt omkring och man skapar intresse för saker. Så att visst, det är känslor, men det är också ganska hårdkort ekonomi som går hand i hand på något sätt.
Men du, Turning Torso i Malmö, det här stora höghuset som byggdes där i samband med Bonolet, alltså det har ju genererat många idéer om att göra samma sak runt om i Sverige, i alla möjliga kommuner som satsar på att bygga det man kallar landmärken då. Vad tänker du om det från ditt perspektiv?
Att man ska vara försiktig. Att det krävs väldigt mycket arkitekter för att göra det. Jag menar, våra städer är fullproppade med sådana här misslyckade manifestationer. Så att jag tror att man ska vara det krävs verkligen att man satsar fullt ut och gör det väldigt genomtänkt.
Hur blev det höga huset en symbol för modernitet och för utveckling och allt det som häftas vid dem?
Det har väl alltid varit så att den som bygger högst äger staden. Det var kyrkorna och sen så byggde, när liksom samhället började manifestera sig, då byggde man rådhus, torn och liknande. Och sen började bankerna sticka iväg. Så det är alltid den som... Det är något väldigt primitivt i det där att den som bygger högst är den äger staden på något sätt. Och det är egentligen någon slags sandlådnivå på det, men det är också något, jag tror att märgen fungerar det fortfarande på väldigt många människor.
The fate of the much debated 400 meter Gazprom office tower in downtown St. Petersburg is now hanging by a thread. President Dmitry Medvedev.
Globaliseringen har lett till en fåfäng jakt på att imitera de länder och städer och regioner där man har manifesterat sin tillväxt med ett höghusbyggande. Till dessa städer så har fastighetschefer rest tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande och några andra och kommit hem med briljanta idéer som man har lagt fram på styrelseborden. Och har resorna gått till Dubai, vilket de har gått många gånger, så har det kommit höghusplaner, eller på den tiden när Frankfurt byggde upp sitt höghus city och så vidare, så fick ju detta effekter. Men det är ju mycket sällan som man har de rent praktiskt tvingande nödvändigheten som pressar byggnaderna upp i luften på det sätt som favoritexemplet under 80-talet, som ju var Manhattan, som var ett slags stadsbyggnadsideal.
Kan det inte vara värt pengarna då? Att få den där känslan?
Jo då, både... Alltså, tvärtom skulle jag vilja säga att kan man bygga, kan man bejaka människors känslor, kan man bejaka det, våran självbild, våran uppfattning om vad det är att vara människa, kan vi känna oss bekräftade i vår byggda miljö, så är det värt alla pengar som man lägger in i byggandet. Detta är ju vad allt allmänt byggande och enskilt byggande också för den delen till syvende och sist handlar om, det som är verkligt värdefullt. Är detta en byggnad som på något vis förklarar för mig vad det innebär att vara människa? Då är det ju alldeles underbart. Få utav de här höga husen gör detta på ett sådant väldigt starkt och övertygande sätt. Drömmen om, visionen om byggnaden som en bild av någonting annat, som en bild av en, om man ska säga, bättre värld eller en annan värld eller en ny bild av en bild av en ny människa, den är ju gammal. Men sådana är vi människor, drömmande och längtande efter någonting annat än den jord och vi trampar på de väggar vi har omkring oss. Och så länge vi fortsätter vara så kommer vi naturligtvis att fortsätta att drömma och se framför oss andra världar. Men det är därför så mycket mer tragiskt om när de här drömmarna faktiskt byggs upp i glas och betong och på alldeles riktigt vid ens egen gata. Så vill man ju gärna att de ska åtminstone komma i närheten utav människans drömmar om vem man är och om att den här bättre världen faktiskt ska kunna konkretiseras i den här byggnaden, att det inte stannar bara vid en tjock, otillgänglig klump som inte alls bekräftar oss på det viset som vi hade drömt om.